Nu testar vi ljudet först innan vi börjar här. Men vet du vad, Anders? Jag får kaffe på sängen av min kille varje morgon.
Varje morgon?
Ja, innan han åker till jobbet så kommer han att lämna en kopp kaffe.
Nej.
Jo.
Oj, det är kärlek det.
Ja, det är det faktiskt. Och nu ska jag läsa veckans evangelietext och den handlar om kärlek. Den är hämtad från Johannes evangeliet, kapitel 13, vers 31-35. När Judas hade gått sa Jesus: "Nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig, och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek."
Att hålla ett föredrag eller en predikan om kärlek, det är lite som att försöka förklara varför humor är roligt. Att liksom definiera vad kärlek är för någonting har ibland en tendens att motverka sitt syfte. Men nu har vi ändå att vi befinner oss vid tiden efter påsk och ämnet berör just kärleken som begrepp. En sak som 40 år med samma kvinna har lärt mig och som samtidigt framkommer som en sanning i Bibeln och som jag ibland påtalar för människor som jag emellanåt får förmånen att viga och som också får dem att se förvånade ut ofta, är att kärleken eller kärlek är inte en känsla. Och är det nu då inte en känsla utan någonting annat, så kanske det är lättare att förstå vad det är till sitt väsen. Man kan känna många känslor inför kärleken, men kärleken i sig själv är ingen känsla. Därför att vi äger ju våra känslor. Vi kan inte alltid styra våra känslor, men de är alltid våra till 100%. Vi äger dem och är också därför 100% ansvariga för vad vi väljer att göra med dem. När man väljer att agera då utifrån en känsla, så kan man ju aldrig frita sig så att säga från ansvar genom att påstå att min känsla eller mitt hjärta eller till och med kärleken tvingade mig. Därför att kärleken är inte samma sak som känslan. Och ska vi säga att den vore det, så skulle ju också den upphöra att finnas varje gång som vi inte känner oss älskade. Eller inte heller känner kärlek till någon annan. Kärleken skulle alltså till sin existens vara beroende av vad du och jag för stunden känner. Vi äger alltså inte kärleken, vi snarare disponerar den. I min maskin här hemma så har jag en egen traktor. Den äger jag. Den är inte så fin, men den funkar. Intill den traktorn så står det en annan traktor. Och det är en ganska avancerad maskin som är oerhört mycket bättre och dyrare och går att använda till mycket, mycket mer saker än min gamla skorv. Den maskinen då, den äger inte jag. Utan han som äger den, han heter Lennart. Men nu är det så finurligt att Lennart har lovat att jag får disponera den. Det betyder att jag får använda den när jag behöver och även hjälpa någon annan med den om det skulle behövas. Och det då, det kan ju i sin tur väcka känslor hos folk beroende på vilket resultat det blir. Men Lennart äger tveklöst den maskinen. Vem äger kärleken då? Om inte vi gör det. Ja, svaret kan ju möjligen vara rätt förutsägbart, för att kanske inte säga nästan patetiskt när frågan ställs då av en gammal pastor som jag. Men jag vill ändå svara att det är Gud som äger kärleken. Därför att detta att kärleken till sitt väsen är någonting utanför oss själva. Den uppfattningen delar kyrkan med en del andra aktörer också. Muslimen säger samma sak, juden säger också samma sak och inom New Age hävdas också samma sak. Där menar man däremot att kärleken är samma sak som Gud, även om man inte förklarar detta speciellt ingående. I första Johannesbrevet i det fjärde kapitlet och den åttonde versen så skriver Johannes att Gud är kärlek. Om man skulle vara lite kritisk så skulle man kunna anklaga honom för att vara så där lite anstruken av New Age-tänkande. Gud är kärlek, är inte det lite flummigt kanske? Men det ligger en skillnad faktiskt i att säga att kärleken är Gud. Gentemot att säga att Gud är kärlek. Därför att Johannes beskriver inte en känsla hos Gud, utan en handling som Gud står bakom. Frälsningen är alltså inte en känsla som Gud går omkring och känner, utan en handling som han har gjort. Och motivet då till den handlingen är tveklöst kärlek, och därav konstaterande att Gud är kärlek. Teodicéproblemet, ni vet den här omöjliga ekvationen som ställer frågan hur kan det finnas lidande i världen samtidigt som Gud då är god och dessutom allsmäktig, skulle inte vara ett problem om kärleken vore en känsla hos Gud och inte en handling. Det är inte alls ovanligt att till exempel en man som dagligen misshandlar sin fru samtidigt bedyrar att han är kär i henne eller älskar henne. Och det kan naturligtvis vara sant, men knappast övertygande om man vill beskriva vad kärlek i grunden är. Nämligen att kärleken inte är en känsla. Inte heller hos Gud. Svaret på teodicén då är att Gud älskar för att han faktiskt har handlat och kommer att handla och agera fortsättningsvis. Lidandet kommer att ta slut på Herrens dag. Varför detta dröjer då? Ja, det vet vi inte, men det kommer väl att klarna. Och vad Gud under tiden känner inför det lidande vi förorsakar varandra kan man ju lätt föreställa sig. Guds handlande då är kärlek, därför är Gud kärlek. Och det som definierar kärlek är alltså att den inte kräver motprestation. Fariseerna är ju bekanta i Nya Testamentet och fungerar som någon slags motkuliss för Jesu handlingar och ord. Och är det som kännetecknar farisén? Jo, det är han som gör goda gärningar för att kvalificera sig till himmelriket. Hur är det då med honom? Ibland kommer den här debatten upp, även i vår kultur, i samband med bistånd, med välgörenhet och sådana saker. Och om jag gör en god gärning och motivet till detta är att jag ska stilla mitt eget samvete, eller förefalla framstå som en god människa inför mig själv, inför andra och till och med inför Gud, då är det ju för min egen skull jag handlar. Och den behövande som åtnjuter den goda gärningen är ju ingenting annat än ett medel för mitt självförträffligande. Och det är väl inte kärlek, eller? Nu kan man ställa den filosofiska frågan till detta, nämligen om en djävul ger en hungrande människa bröd, är det en god eller en ond gärning? Svaret på den frågan skulle jag vilja säga, det är en god gärning. Därför att sett ur den hungrandes perspektiv spelar det ingen roll huruvida han får bröd av en djävul eller en ängel. För hans del är det viktigaste att han får bröd. En handling kan alltså enbart värderas utifrån sig själv. Jag ska villigt erkänna att jag ibland, när mina allt för få goda gärningar i livet, har haft ganska grumliga motiv ibland. Antingen har jag velat vara politiskt korrekt eller vinna någons gillande eller som sagt haft dåligt samvete och sådär. Men om jag varje gång skulle väntat in min egen rätta känsla av sann kristlig kärlek till objektet, ja, då skulle nog inte mycket blivit uträttat i praktiken. I teologisk mening i frågan om frälsningsväg är ju farisén en katastrof. Men för de fattiga som ändå fick del av hans goda gärningar är naturligtvis till välsignelse. Vad farisén har för teologi och motiv intresserar inte den fattige. Och jag tröstar mig själv med det också. En tredje aspekt av det här då. Jan Guillou känner vi ju till. Och ni kanske minns också hans romansvit om den svenske superagenten Carl Hamilton. I den här historien så myntade Jan Guillou ett begrepp, nämligen nyttig idiot. En nyttig idiot var en person som med felaktiga motiv eller med motstridiga motiv eller utan att veta vad vederbörande gjorde överhuvudtaget ändå gör nytta och tjänar organisationen mot bättre vetande. Nyttig idiot. Jag vet att jag inte når frälsning på grund av mina goda gärningar. Jag vet att frälsningen enbart är en nådefull gåva. Och Jesus då, han hade faktiskt ett val, eller hur? I Getsemane, inför korsfästelsen, där Jesus känslor bestod av, där i den situationen, var inte kärlek eller ömhet, utan ren och skär dödsångest. Det kan vi läsa i skriften. Men han valde i alla fall att gå i döden för mig och för dig. Det var alltså inte en känsla, utan en handling som gav oss frälsningen. Men motivet var klockrent kärlek. Så har det då inte varit för mig. I fråga om de goda gärningarna som jag allt för sällan har presterat, så har mina motiv då som sagt varit betydligt grumligare. Men jag vill ändå i det avseendet betrakta mig som en nyttig idiot i Guds rike. Men jag är klokt i att begripa att det goda trots allt ibland gör kommer min nästa till del genom mitt val av handling. Om jag skulle välja att avstå från en god gärning för att inte rätta känslan infunnit sig och för att jag skulle vilja vara sann i mig själv och så vidare och för att ingen ska beskylla mig för att hyckla, så är det också ett val som enbart påverkar den som behövde mig just då vid det tillfället. Och kanske till och med blir drabbad av det. Och då är jag en dubbel idiot, en onyttig idiot dessutom. Vi äger alltså inte kärleken, men vi disponerar den. Förstår vi det, så kan vi också förstå att det är våra handlingar och inte våra känslor som bär kärleken till medmänniskan och till världen. Det var inte Guds känslor som gav frälsning till världen, det var hans handling. En bonde ifrån Vara lär ha sagt om kineserna skulle invadera Sverige, så blir det inga påskeld mer. Och skälet till detta skulle då vara enligt honom att Ja, det äter ju upp allt ris. Låt mig säga så här. Om Jesus hade gått på magkänsla i Getsemane. Om Guds kärlek suttit i Kristi känsloliv den natten. Så hade vi inte firat påsk överhuvudtaget. Och det är inte annorlunda oss emellan. Men det är klart att vi vet hur kärlek känns. De gånger man har stått handfallen och vilt främmande människor hjälpt den bara för att de anser att det var rätt att göra det. Varje gång jag har förundrats över att min fru står ut med mig och förklarat att detta beror på kärlek. Och varje gång jag ställer mig frågan hur Gud kan lova mig frälsning fast jag aldrig blir bättre. Och åtminstone för en sekund tror att det inte beror på att han har missat något utan att han faktiskt älskar mig. Varje gång känns det där så stort. Att jag faktiskt är tacksam över att jag inte äger kärleken, utan bara disponerar den.
Vi ber. Gud vår Fader, du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss och är källan till vår lovsång. För oss på dina vägar till det mål som du lovat oss och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen.